Jag är så trött på att Anders håller på. Kan vi skärpa oss nu?
Mm. Välkomna till Modemet. Podcasten där vi ibland får mail från lyssnarna. Det här trillade in för några dagar sedan från Ragnar Eklund. Och jag tänkte inte läsa hela, men jag tänker i alla fall lyssna lite över det. För jag ställde frågan i ett föregående avsnitt. Vad håller vi ens på med? Varför lyssnar ni på Modemet? Och det tog Ragnar fasta på och hörde av sig.
En fråga bara innan du läser upp. Har du klärat med honom att det är okej att du läser upp det?
Ja, det gjorde jag.
Okej, bra. Mm.
Vi vill inte begå GDPR brott på den här podden. Inte medvetet i alla fall. Jag läser innantill. Efter att ha lyssnat på senaste avsnittet av Modemet så ställde jag mig frågor varför jag ens lyssnar på er. Och det var såklart för att Bartek först ställde frågan i avsnittet och bad oss mejla, så varför inte göra det? Och här är... Jag kommer inte läsa hela mejlet utan jag kommer läsa utvalda delar. Jag är en medelålders vit man som livnär mig på att fixa kod om dagarna. Jag tror att mycket av mina livserfarenheter och vardag landar väldigt nära er. Inte helt precis, men tillräckligt. Ni tar upp de där intressanta sakerna som ligger halvbakade och ruttnar och sätter ord på dem på ett väldigt bra sätt. Det är som en timmes riktigt bra fikasnack där man känner att man vill fortsätta snacket över en AV och sen längtar till nästa gång man får träffas och ta del av allt bra som sägs. Hur som helst, vad är det ni håller på med? Jag vet inte helt, men jag gillar det. Fortsätt snacka, sväva iväg, det är kul att få hänga med. Oh, det värmer i hela kroppen och speciellt runt hjärtat och läsa det här. Tack Ragnar för att du gör det här.
Du kanske borde kolla upp det där. Det ska inte värma kring hjärtat.
Det pirrar ut i vänsterarmen.
Allting snurrar. Jag skojar.
Men jättefint mail. Tusen tack. Vi vet inte heller riktigt vad vi håller på med, men vi håller på att upptäcka så småningom vad det är som vi är ute efter här. Och jag vill uppmana alla andra som lyssnar och som har, om ni har några idéer på saker som vi kan prata om, så tar vi jättegärna emot det, för ni hör inte det här i avsnitten, men vi brukar panikartat försöka komma på någonting att prata om typ en halvtimme innan vi börjar spela in, så gör livet lättare för oss och kommer lite tips på vad vi kan prata om.
Det här är avsnitt 9 och vi har väl haft ungefär 3 avsnitt om att webben var bättre förr redan. Så uppenbarligen behövs det lite.
Jag ser 3 avsnitt till i kristallkulan. Men en liten fotnot bara. Det där mejlet. Jag vet inte om ni har det, men jag har en liten feelgood-mapp på min OneDrive. Så fort någon säger någonting snällt om något open source-projekt eller något jag har gjort, så screenshotar jag det och lägger i min feelgood-mapp. Och så när jag inte är på så bra humör så brukar jag gå in och titta lite ibland och blir man alltid glad. Och det mejlet är en klassisk feelgood-mapps-kandidat.
Det var ett jättebra tips, det ska jag definitivt
börja med. Oj, ringer förskolan här.
Typiskt.
Det är mycket sjukdom, för jag har också en, så jag vi får se om det blir någonting av det här avsnittet.
Och jag har ont i halsen, så att om Bartek och Patrik går så kan jag inte hålla en monolog i en timme, vilket jag annars skulle kunna göra, men jag tror att det är på gränsen för mig då.
Vi får se, det älskar att vi aldrig klipper någonting, för nu är vi är bundna av vårt blodsavtal och släppa det här avsnittet oavsett vad.
Absolut, det får bli 5 minuter, läsa upp ett brev och alla lägger på sen. Det är väl helt okej. men jag kan försöka börja. Nu ska vi se om Patrik kommer tillbaka här. Nej, jo, kanske.
Håll i hatten.
Är allt under kontroll?
Hallå?
Hallå?
Det var förskolan.
Är allt under kontroll?
Allting är inte under kontroll, så jag måste sticka.
Okej, vi anade att det var så.
Mm. Men det kanske får bli ett jättekort avsnitt. Så tar vi ämnet som vi skulle prata om nästa vecka istället. Då kan inte Patrik, så om 2 veckor får vi prata om rekrytering som vi hade tänkt prata om idag. Mm. Så här är det. Vi är inte bara vita medelålders, men vi är pappor också som måste ta hand om sina barn. Då blir det sådana här avsnitt ibland.
Så här.
Men kila du, Patrik, så kan jag outra oss.
Mm. Ja, men jag har lite spicy take, så...
Vi sparar det.
Mm. Okej. Okay.
Tja. Ta hand om er. Hej.
Hej då. Ja, ska du också gå, Bartek, så lägger vi på?
Ja, det är väl...
Annars kan vi prata lika... 10 minuter till om du vill. Så det blir nästan ett avsnitt.
Har vi något att prata om? Jag kan prata om att jag skulle boka biljetter till operan och blev ställd i en digital kö i en timme. Först var det Cloudflare-felsidan, för det var biljettsläpp idag. Så då alla backslick-människor slänger sig på datorn och ska boka biljetter. Men det tycker jag, har gjort ett bokningssystem för jättelänge sedan, och det är en ofrånkomlig del av att boka biljetter, är att det tar tid att liksom välja plats och betala och bestämma sig, och liksom det tar ungefär 10 minuter, och för att inte folk ska liksom, ja men jag tar de här 3 platserna och sen så bailar de och så ligger de där 3 liksom i limbo, så är det nog en okej kompromiss. Så från någon som har byggt ett sånt system, jag förstår, även om det känns bakvänt när man sitter där i en digital kö.
Ja, alltså just biljettbokning och platsbokning känns som ett av de ganska få scenarion där liksom verkligheten har lite concurrency-problem. Eller vad man ska säga, det är väldigt svårt att lösa det där digitalt utan att lägga in de här, liksom, ni får ställa er i kö, den typen av begränsningar, just för att man vill inte låta 2 personer kolla på samma plats samtidigt och så vidare. Så det är väldigt, det är ju skönt att det finns sådana problem som är lite sådär kladdiga. Men någonting jag tycker är väldigt mysigt, på tal om det där med att stå i kö till en bokning, är ju det är väl, alltså Skatteverket har det, jag tror att andra också har det, myndigheter, men att de har öppettider på sin hemsida. Att tjänsterna är nere liksom mellan midnatt och 6 och sådär. Jag tycker att det är väldigt trevligt, och fler borde göra det, tror jag. Svårt om man inte bara har en population i ett visst land att betjäna då, men det känns som en sån enkel lösning på ett jobbigt problem annars, att liksom vi måste vara tillgängliga till våra invånare måste kunna använda våra tjänster hela tiden, och vi får inte ha nedtid, bla bla, men i praktiken så är det ju helt lugnt om man inte kan deklarera 3 på natten, liksom.
Mm. Det är schemaläggningens Internet Explorer 6 kanske inte behöver stödja att man deklarerar mellan 02.00 och 03.00.
Nej, precis. Ja, känner du dig stressad över familjesituationen hemma, så kan vi säga hej då. Det är helt okej.
Jag vet inte, har du någon spicy take, någonting som vi kan diskutera i 5 minuter?
Oj. 5 minuter är väldigt kort tid för en utläggning.
Kan vi prata om att du håller på ska lära dig Rust. Det pivotar ganska hårt från SQLite och Go och HTMX till Rust.
Ja, jag är i en utforskande stadium i mitt tekniska liv, märker jag. Så det är ju mer någon slags känsla av att hitta det här hobbypillglädjen som man ju inte har så mycket längre av någon slags tidsbrist. Jag vet inte, de flesta av oss tror jag inte har det så mycket längre. Så där är jag väl lite av en sökare just nu.
Mm.
Rust har jag liksom petat på flera gånger förut och kan väl grunderna i det, men bara i teorin. Liksom. I praktiken så springer man ju snabbt in i en vägg. Med speciellt det språket. Just för att det är så pass all komplexitet är liksom frontloadad så gott som.
Mm.
På gott och ont då, såklart. Man tvingas ta beslut om saker som man kanske inte bryr sig om egentligen, men då vet man att när det är väl gjort så kommer ditt och datten inte kunna ske i framtiden. Så det är liksom en det är ju inte liksom ett quick and dirty språk på något sätt. Och inte heller tror jag ett prototypspråk för de flesta, utan att det är ett sånt liksom, nu ska jag bygga en perfekt datamodell som ska vara typsäkrad och ja, snabb dessutom. Men det är ett intressant språk. Jag som inte har en så djup bakgrund inom C och C++ tycker alltid det är kul att få komma lite närmare metallen. Och Rust gör ju det på ett annat sätt. Med hela sin minnesmodell som är lite speciell. Den ska inte jag gå in på, för jag kommer bara säga fel ord. Men det är bara googla om man är nyfiken. Men det är ett intressant språk därför. Och det har ju den här liksom, för länge sedan när jag jobbade med C-sharp rätt tidigt i min karriär, så tycker jag om det här med domänmodellera med generics och typer och liksom bygga smarta strukturer. Mm. Och det är någonting jag liksom har försökt gå bort ifrån ganska mycket. I Go går det ju inte ens att göra det om man skulle vilja nästan. Men då så var jag väldigt inne på det. Jag höll också på med F-sharp och Haskell och liksom, ja, många av de här ML-språken som har en syntax jag tycker om väldigt mycket. Och Rust har ju en liten rot i det där, liksom det funktionella typsystemet, om man kan kalla det. Men det är ju, första versionen av Rust byggdes ju i OCaml, eller första versionen av Rust-kompilatorn då. Så det är väldigt kul att sitta med det där igen och känna att man, att för mig är det liksom en, väldigt bekvämt med optiontyper och ja, enums som man kan pattern matcha mot och så vidare. Det är liksom, det är trevligt. Rust har väl det som jag tycker om från Go, är det här med att det är statiskt kompilerade binärer, kan man få ut i alla fall. Och det är ganska lätt att korskompilera och sådär. Så det är liksom, därför gillar jag den aspekten också. Men ja, vi får läsa se. Det är ju ett språk som liksom inte är gjort för labba ihop en litet en lite demo sådär på några minuter, riktigt, om man inte är väldigt varm i kläderna redan med det.
Mm.
Så det är verkligen en medvetet lärande som krävs, tror jag, för att bli bekväm med det språket. Även för någon som är ganska van vid att programmera generellt liksom.
Jag ligger också i startgroparna och lära mig någonting nytt. Släppa .NET-sargen och C-sharp. Min 11-åring har börjat lära sig Godot. Och jag har hjälpt honom en del. Jag kan inte Godot-skript för 5 öre, men jag kan ju programmering. Så jag har ju ett hum om hur man kan felsöka saker. Och det ser så jävla roligt ut. Det är liksom, det är väldigt löst. Det är knappt så att det är typat, och det är liksom, ja, men det är verkligen ett skript. Man sitter och skriptar och det är 400 rader ifälssatser och det är liksom jättegeggigt. Men man gör ett litet spel. Det är ingenting som behöver förvaltas av ett team i 10 år framöver, utan man bara köttar på lite.
Det är väldigt mysigt. Jag har suttit alltså typ 3 dagar med GD-skript och Godot, men det är ju rätt likt Python i syntax och även i hur löst det är i kanterna och sådär. Och det står mig alltid, Python var det språk jag lärde mig först av allt för, jag vet inte hur många år sedan nu, liksom när jag var ung tonåring, men när jag sitter med det ibland fortfarande så slås det av hur kul det är att skriva Python, just för att det är pseudokod som funkar och det är ganska, det är snabbt och lätt att uttrycka sina idéer och sådär, så det finns ju någonting där som verkligen tilltalar en. Som jag tycker är svårt att liksom bara vifta bort som att, ja, men det är skitsamma, när man ska ha riktiga program så måste det ändå vara så och så och så och så. Men jag tycker inte att det alltid behöver vara det. Och speciellt som du säger om spel så är det ju verkligen liksom...
Jag tror inte jag skulle vilja samarbeta med någon och bygga någonting med GDScript eller för den delen Python. Men när man sitter själv och liksom kan hålla allting i huvudet och man vet varför man la upp saker på ett visst sätt, så bara tuta och köra.
Det var ju upp en artikel nyligen skriven av en spelutvecklare som har jobbat och släppt riktiga spel så att säga på Steam några år och har gjort det i Rust uteslutande. Och titeln var typ I'm leaving Rust for game dev ungefär. 700 kommentarer på en Hacker News och låg över sitt 2 dygn typ. Men en väldigt lång artikel, väldigt ingående, och personen märkte att han liksom är rädd, lite rädd för att bli hatad av Rust-fans som är väldigt drivna och inbitna fans. Så han var väldigt sådär liksom, la fram sina credentials om och om igen. Liksom, jag har gjort allt det här, jag har gjort, byggt spel i Rust på riktigt, jag har gjort si och så, men... Och då landade han just i det här, du säger lite att Rust är inte gjort liksom för att labba och testa, utan du måste liksom tänka på din minnesmodell från dag 1. Och när du bygger ett spel och måste kunna skruva om spelets logik, när som helst, för det är en ny feature liksom. Kan man inte lägga 2 timmar på att så här, ska det vara en pekare här, eller kanske det borde vara en det är ju helt poänglöst för den aspekten, labbandet liksom. Och kan man inte labba när man gör spel, så kommer man inte komma någon vart, för det måste labbas, testas och kännas på liksom.
Jag tänker osökt på Memory Manager som Nintendo hade när de byggde NES-en, alltså original 8-bitars Nintendot. Då var Memory Manager, det var en person som hade ett stort ark över alla tillgängliga minnesadresser, och behövde man minne till i sitt spel, så fick man gå till den personen fysiskt och säga, jag behöver den här minnesrangen för mina sprites.
Underbart.
Så det var, Memory Manager var en fysisk person.
Lite som computers också var från början, för länge sedan.
Just det, precis.
Det är kul.
Ja, visst, computer betyder väl typ, ja, beräknare.
Ja, nej, men precis. Det var ju också för ett kvinnligt dominerat yrke, eftersom det var liksom det här växel, telefonväxel, sekreterare, computer, var liksom samma typ av den här kvinnliga administrationsyrken. Så vi får se. Jag vet inte om det kommer bli så mycket Rust i praktiken för mig, men det är skönt att sitta med någonting som är lite jobbigt. För Go är alldeles jobbigt liksom. Det är aldrig så mycket gnuggande, utan det är mest bara skriva. Så det är kul.
Men har du kommit på vilket angreppssätt du vill ta för att lära dig? Ska du liksom sitta och nöta Euler Project, eller ska du försöka bygga något?
Ja, alltså jag vet inte. Just nu sitter jag och läser igenom officiella Rust-boken för nu 3:e gången. Den är väldigt bra liksom, men... Och sen sitter jag och gör exorcismövningar som ju är sådär liksom typ...
Vad är det? Jag har sett flera nämna det.
Ja, okej. Okay. Det är en väldigt bra sajt. Det borde alla kolla in om man vill läsa något programmeringsspråk. Och liksom kan något från början. Tror jag är en fördel att man har lite koll på liksom, ja, hur man programmerar generellt. Men det är en sajt för att lära sig språk baserat på problemlösning. Och alla problemen kan du liksom jämföra andras lösningar med, och allra viktigast be om att få liksom mentorskap på din lösning. Så man skriver en lösning, skickar in den, och sen ska man be en mentor och kolla in den. Så får man svar ganska snabbt från glada, frivilliga, liksom kunniga människor. Det är väldigt värdefullt just som med Rust, när det är så här, den här lösningen funkar, men jag skulle vilja göra så här, men det går inte. Hur ska jag tänka? Att man kan få någon som kan det här liksom mer idiomatiska sättet att tänka i ett språk. Så det är väldigt trevligt att gå liksom ifrån beräkna primtal till typ skriva en egen lista, en länkad lista liksom. Så det är och värre. Så det finns ganska mycket bredd där om man vill labba och testa och lära sig. Så det är en väldigt bra tjänst och gratis sajt.
Ja, det är spännande. Jag har faktiskt aldrig hört talas om den tidigare. Så man blir rörd av hur mycket folk ställer upp för varandra utan någon liksom egentlig kompensation.
Ja, man får känna sig liksom snäll och hjälpsam och kunnig. Så det är väl liksom betalningen man får om man hjälper andra människor där. Men det är inte så illa. Men det var det, tror jag.
Ja, och jag måste nog springa, så jag får tacka för mig den här gången. Så gör vi en ordentlig ansats. Inte nästa vecka, men om 2 veckor. Då ska vi prata.
Yes, nu är det 2 pytsningar i rad här. Men det är så det blir ibland.
Ja, det är det man får med modemodemet.
Jajamän. Ha det så bra, så ses vi kanske nästa vecka.
Det gör vi. Ha det fint.
Hej då.
Hej.